When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alleman, alleman, bröta på, sluta sköta bara, bröta på alleman.
Kära lyssnare, du lyssnar ju på Bröta på med mig, Ina Lundström, och med Christian Wedel.
Ja, och nu är det sista avsnittet under vår jubileumssäsong.
Det stämmer bra, det är det. Den här säsongen är ju lite speciell. Istället för att bara bröta på i alla riktningar och håll samtidigt, så har vi i år bestämt oss för att utdela lämpliga 400-årspresenter till staden i våra hjärtan.
Och det kan vara presenter i vilken form som helst. Det kan alltså vara smör, ost och sill, eller det kan vara som vi hade i vårt förra program, integration. Alltså det är högt och lågt och abstrakt och konkret. Och vi har sparat det värsta eller det bästa eller det svåraste beroende på hur man ser det till sist.
Det har vi. Nu tänker vi nämligen så här. Vad förtjänar stan mer än någonting annat? Ja, men kanske behöver vi titta lite närmare på Göteborgshumorn. Kanske kan vi lyfta Göteborgshumorn ytterligare några snäpp. Alltså, vore inte det den perfekta presenten?
En så kallad vitsrekond kanske, eller humorrekond. Vi ska helt enkelt se till att Göteborg kliver in i sitt femte sekel som en lite roligare stad.
Exakt så.
Vi ska uppgradera och förbättra Göteborgshumorn i möjligaste mån. Vi får se hur det går.
Jag tror det kommer gå utmärkt, precis som alltid annars. Full av förhoppningar.
Är det också så att vi befinner oss i en situation då det berömda glashuset är ganska nära oss båda? Vi har båda varsitt last med tegelsten här. Ja. Vi är inte oskyldiga i dessa frågor. Så att, tvärtom så bär vi på en ganska... ett ganska tungt skuldkonto.
Ja, så är det ju. Vän av ordning skulle ju kunna säga, okej, men om ni två vill ha mer Göteborgshumor, och eftersom att en viss del av er bättre Göteborgshumor, och eftersom att en inte liksom helt oansenlig del av era yrkesliv går ut på att leverera Göteborgshumor i olika sammanhang, då kan det väl bara bli lite bättre.
Då kan
det
la skärpa er.
Ja, ja. Så skulle man väl kunna tänka om man var supertråkig.
Absolut, och då alltså tänker vi inte så, va?
Nej, det gör vi inte.
Vi tänker på något annat sätt.
Ja, tycker jag.
Men du bad ju mig att inleda det här programmet med en liten exposé över Göteborgs humor under 400 år. Och jag vill bara säga med en gång, utan omsvep och rakt och hederligt, att det här har jag skändligen misslyckats med. Och jag tror att det ligger i själva sakens natur att humor är ett slags ögonblicksverk. Det är inte någonting som man konserverar. Nej. Det är inte någonting som lämnar några djupare spår i protokoll och sådär. Vi vet inte riktigt hur man gjorde när man var rolig på krogen sista styven på 1720-talet i Majorna.
Men man vet att det fanns ett bord där det satt någon och höll låda.
Ja.
När man själv satt vid ett annat bord, och så tänkte man, det hade ju varit ganska kul att höra vad det är de sitter och skrattar åt där borta. Mm.
Absolut, det kan vi vara helt säkra på. Och vi vet också att när Aron Jonasson, som vi i ett tidigare program, nämligen i säsong 1, efter viss tvekan utnämnde till Göteborgs humors fader, trots att det här är ett faderskap som får betraktas som delat, så kan vi i alla fall konstatera att då för drygt 100 år sedan så ansåg man att han förvaltade den traditionella göteborgska humorn. Så att det fanns uppenbarligen en slags uppfattning om att man var lite rolig i Göteborg. Så vi får ta spjärn där. Vi vet inte exakt hur man gjorde när man var rolig. Vi hittade ju lite exempel på berättelser som var äldre och som var lite brutalare. Det var en historia, jag vet inte om du minns den, men det handlade om ett brandsegel, att Carl Osborn, de står, det brinner och så ska, ja, det får vara då Kims eller Edvard eller någon som ska hoppa. Och då ropar Carl Osborn, nu hoppar vi, har ett brandsegel. Och så är sen själva poängen att vi hade la fan inget brandsegel. Du säger, han slog så förskräckligt när han hoppade. Ja. Det här är ju inte kanske någonting som vi är vana vid att betrakta som så förskräckligt roligt. Men någon gång så tyckte förmodligen göteborgarna det. Nu för tiden är göteborgshumorn ju väldigt, väldigt vitsinriktad.
Och det är ju det man i alla fall möter när man träffar icke-göteborgare.
Man möter det. Och om man håller sig kvar här i lite grann i det historiska perspektivet så precis som du säger, vi vet inte vad som hände vid det här bordet, det fjärde bordet från vänster på sista styven, eller vad man egentligen sa på Gamleport 1920, eller egentligen hur snacket gick där. Men däremot så kan vi vara säkra på att Göteborgshumorn har funnits där. För det här, alltså, krogmiljöer har ju alltid varit en slags scener egentligen i Göteborg.
Ja, just det.
Och jag vet inte, hur ser... Jag tänker på själva humorns fysiska landskap. Alltså de här scenerna, arenorna, platserna för humorn. Där tror jag att du har betydligt större utblick än vad jag har.
Ja, men alltså, och det där är ju dubbelt. För att alltså, det finns ju både humorn som sker på en scen som någon har betalt för, som ju sker i krogmiljö. Men sen är det ju också väldigt mycket skoj som sägs på krogen. Innan jag började jobba med humor eller någonting, utan bara var en enkel student på journalisthögskolan. Då var jag gravid under den perioden till min dotter som jag har nu. Och det är en omställning att gå runt och inte gå på krogen eller göra så mycket annat som man var van vid att göra under den perioden. Och det jag kommer ihåg att jag saknade mest, det var att gå in på ett riktigt fullknökat Pustervik och få någon att garva. Och inte från scen alltså, utan att man bara står i baren. För den situationen uppstår liksom inte utanför krogen. Att man med en ytligt bekant slänger käft och båda står och skrattar ihop. Och sen går man vidare. Det hade jag liksom som ett fysiskt behov av. Och Christian, du vet ju hur mycket jag snusar. Men det var inte det
som... Det var inte snuset som var problemet,
utan det var detta. Ja. Så att, dels har du ju hela den delen av krogen. Men sen så finns det ju såklart, som jag som håller på med stand-up, gott om krogar i Göteborg som har stand-up. Och stand-up i Göteborg har ju en längre historia. Det har funnits sedan, liksom, en del klubbar på 80-talet och 90-talet och sådär. Men det kanske inte riktigt har varit som det har varit i Stockholm och i Malmö, där det har varit mer utbrett. Utan det har varit lite färre ställen. Det har varit Gillestugan framförallt under en period och sådär. Och lite öppna scener. Men Stockholm har ju Norra Brunn som är en stående stand-up-lokal. Och i Göteborg har det egentligen aldrig funnits en stående stand-up-lokal. Och det tror jag den här stan hade mått bra av, liksom. Och gärna en, den jag ser framför mig då, den har flera olika typer av scener. Så den har en pytteliten med kanske 20 platser som är tok-experimentell, där de går upp och spelar näsflöjt och man har ingen aning om. Det kan vara som en blandning mellan jazzklubben Brötts gamla The Shop på Nefertiti och bizarr humor. Man vet inte, man drar på sig säkerhetsbältet och vet inte vad som händer när man kommer in där.
Jag kan faktiskt spela näsflöjt. Inom parentes nämna här om det skulle dyka upp något i evenemangskalendern här.
Jag ser premiären arta sig. Och sen så har du en lite större scen där du kanske kan ta ska vi säga en 80-100 personer, en sån här optimal stand-up-scen. Och en optimal stand-up-scen, den har lågt i tak så skrattet riktigt studsar mellan väggarna och man bullrar sig ordentligt där. Och det finns ingen sån här bökig toalett där man måste gå igenom publiken, utan allt är liksom byggt för att en person ska vara rolig på scen. Och sen har du nästa nivå, och där är det kanske 250 platser, och kanske att det är sådär amerikanskt med små bord som man sitter. alltid, alltså hade man haft ett sånt ställe så tror jag att man hade kunnat få fram mycket bredare humor, mycket mer olika typer av humor. För mycket av de scenerna som finns för att framträda humor på Göteborg nu, det är antingen teaterscener och där får du vara ett hyfsat etablerat revysällskap, eller stand-up-scener för eller stand-up-scener för Stockholmskomiker som kan sälja 600-700 biljetter på ett bräde. Så man skulle behöva ha de här liksom fysiska platserna lite däremellan, det hade jag. Ja, jag blir alldeles dräglig bara jag tänker på det. Och kanske att man kan knyta ihop det med gammalt och att det finns bilder på Sten-Åke Cederhök när man kommer in och att det liksom blir som ett humorpalats och museum i ett. Det hade jag velat ha.
Kan det vara så att vi här anar att det finns två olika traditioner som bara skenbart är gemensamma, nämligen att vi har å ena sidan en slags teatertradition där vi länge har haft teaterscener, å andra sidan så har vi ståupptraditionen som egentligen är sprungen ur krogmiljöer. Alltså att du berättar en historia för några vänner. Nu var inte Evert Taube ståuppkomiker, men jag har
men nära nog.
Nära nog. Alldeles nyligen så har man börjat ge ut hans samlade brev, och då den första volymen kom nyss. Och där kan man då läsa om hur han då när han slår igenom som scenartist, eller man, det är ju faktiskt så här att han ganska motvilligt blir scenartist. Han vill ju först vara målare och sen vill han vara seriös författare. Och detta att kliva på scenen är något som han egentligen gör som en nödlösning, för att han är punk och ingen längre vill låna ut pengar till honom. Men i de här breven som är väldigt fascinerande och fina, och jag vill också säga att han var göteborgare naturligtvis.
Det behöver vi inte diskutera vidare.
Det är ändå, måste ändå fastslås. Nej, men där är det så tydligt hur gränsen, övergången från att sitta i ett sällskap på Gyllene Freden och spela en visa för detta sällskap på Gyllene Freden, och att sedan spela samma visa på Gyllene Freden fast på något sätt som en del av ett bokat evenemang, det är så hårfint. Och i Evert Taubes fall så blir det till slut hela livet en scen liksom. Och det du beskriver här den craving du hade, gravida kvinnor kände för sina cravings, var alltså då inte snus eller att du ville äta murbruk eller något sådant, utan det var ju att du ville göra du ville kliva in på Pustervik, inte för att någon hade bokat dig där.
Nej.
Men du ville ändå göra ett slags entré, va?
Jag ville göra en slags entré och gaffla på ett gott sätt.
Så att i slutändan är att den hårfina skillnaden mellan att du gör att någon har bokat dig 4 veckor i förväg och betalar dig för det, eller att du kommer in ångande och gör en vacker entré. Till slut så är det väl den enda skillnaden är väl till slut att i det andra fallet så är det du som betalar själv.
Precis, och det för oss till en viktig punkt och en viktig grej för Göteborgs humor. För att alltså, väldigt få, och för att inte säga inga, alltså, de roligaste människorna jag känner, de jobbar ju inte med humor. Alltså de väldigt roliga människorna, de är högst nöjda med att göra det de gör på dagarna, och så är de bara fantastiskt roliga däremellan. Och det är ju härligt, och sådana finns det väldigt gott om i Göteborg. Men sen finns det också väldigt många människor som är väldigt roliga och jobbar med humor, men de kan svårligen jobba i Göteborg. Alltså det är väldigt svårt att vara någon slags tramsbyxa och uppehålla sig i den här stan. Jag skulle inte beskriva dig som en tramsbyxa, Christian.
Så gärna.
men jag tror att både du och jag har liksom vi är lite ovanliga på det sättet att vi jobbar med de sakerna vi jobbar med och bor här. Mm. För att om man är en kreativ och kul person som också gärna vill jobba med kreativa och kul saker, då ligger både Malmö och Stockholm närmare till hands. Mm. I Stockholm har du ju alla produktionsbolag, uppdrag och du kan jobba med manus och tv och olika radiostationer och hej vad det går. Och i Malmö finns det mycket experimentell, både radio och tv och barnradio och barn-tv har legat där nere jättelänge och unga skojiga manusförfattare kan börja skriva för sommarlov och sen gå vidare till något annat och plötsligt har de ett program på P3. Och så fungerar det inte riktigt i Göteborg. Så vi har ju haft en exodus, en diaspora av göteborgsskojare som har spridits ut över resten av landet. Och det tycker ju mitt lokalpatriotiska hjärta är lite tråkigt. Men jag tänkte häromdagen att kanske att det är slut med det nu. För dels är inte produktionsbolag så där superviktiga. Och man kan starta en egen podd eller ge ut sin egen bok eller göra någonting annat kul själv. Och dessutom så har ju pandemin lärt oss att det går alldeles utmärkt att jobba hemifrån. Så jag är ute efter att de här skojiga människorna ska vara på Pustervik och stå där och slänga käft. Och jag tror att kanske förutsättningarna för det är bättre än någonsin.
Det tror du?
Ja, jag hoppas det.
Vi pratade ju du har nästan övertygat mig. Vi pratade ju inför det här programmet om att vi skulle försöka hitta en ny riktning när det gäller Göteborgshumor. Och då vet jag att på listan över åtaganden som jag då skulle sköta var att jag skulle kontakta Göteborgshumors nestor i Göteborg, nämligen Sture Hegerfors, och så skulle jag fråga honom lite grann om hur man skulle kunna tänka sig framtiden. Det har jag naturligtvis grovt misskött. Jag har inte gjort detta. Men av en kosmisk och fantastisk tillfällighet, eller också så beror detta på clairvoyance, alltså tankeläsning från Sture Hegerfors sida, så kom igår med posten, just när jag började fundera över att jag inte hade skött detta, så kom en liten bok, en helt färsk bok, skriven av Sture Hegerfors.
Fantastiskt.
Och den har den konstigaste titel jag någonsin har sett en bok ha. Den heter nämligen Frågetecken, utropstecken. Jag vet inte hur jag annars ska uttala det, men det är bokens titel är ett frågetecken och ett utropstecken. Och det är en intervjubok där Stellan Nelmark ställer frågor till Sture Hegerfors och de resonerar bland annat om göteborgshumor. Du ska få höra vad de snackar
om. Jag är så spänd.
Först, Ina, så har vi faktiskt något som vi också har försummat, nämligen jubileumsfrågan, den sista för denna säsong.
Ja, alltså hur ska jag klara mig utan? Det kan bli så att jag ringer och kräver fler.
Du känner till reglerna, du minns reglerna?
Jag minns reglerna mycket väl. Jag har ett ganska snävt tidsfönster att gissa på. Eller, jag känner till reglerna mycket väl. Jag ska gissa ett årtal.
Du ska gissa ett årtal?
Ja.
Och då är det ordnat på det viset att det kan vara antingen ett årtal på 1600-talet eller 1700-talet, 1800-talet eller 1900-talet.
Just det, och om det är 1900-talet behöver jag sätta det med femårig, alltså inom fem år.
Ja, du har ett tidsfönster på fem år.
Ja, på 1800-talet har jag ett tidsfönster på 10 år. Som flitiga lyssnare av podden vet att jag inte utnyttjade i förra avsnittet eftersom att jag satte året. Exakt.
Exakt!
Ja, där fick jag
året
sagt
var
1889 det också.
Och du gissade på 1889.
På 1700-talet har jag ett tidsfönster på 25 år. Mm. Rymligt och härligt. Och på 1600-talet 50 år.
Mm, också rymligt, ja.
Ja, det känns bra.
Så nu gäller det då att försöka nagla fast detta.
Jag har ju lite hybris nu efter förra veckan.
Ja. Förra veckan var alltså svaret 1889 och där var du ute på ganska vildsinta seglatser i dina resonemang men lyckades slutligen landa på exakt rätt år.
Det var otroligt.
Nu ska vi se hur det går den här gången.
Ja.
Då här har jag alltså ett årtal att gissa på. Eller jag gissar, du ska genom briljant Sherlock Holmes slutledningsförmåga ta dig fram till rätt år.
Mm.
Den 24 februari detta år tillsatte regeringen en kommission som skulle presentera lösningar till hur Götaverkens finansiella problem skulle kunna lösas.
Mm.
Läser den igen, den var lite krånglig när jag ledtrådde, men jag läser den en gång till. Den 24 februari detta år tillsatte regeringen en kommission som skulle presentera lösningar till hur Götaverkens finansiella problem skulle kunna lösas.
Nämen, du brukar väl inte vara och tassa så nära samtiden, tänker jag.
Säger inte vad jag är och tassar.
Nej, du säger inte vad du är och tassar, för nog kan det ju vara så att det finns ett Götaverken. Det fanns ett Götaverken på 1700-talet som hade finansiella problem och det här är någon slags luring. Så jag skulle ju absolut aldrig gissa på den här nivån, även om jag hade blivit så glad över att först förra veckan och denna veckan att liksom verkligen sluta på topp. Hade jag varit tvungen att säga ett svar nu så hade jag sagt år 1973. Men jag tänker absolut inte ge ett svar nu, för jag tänker att detta är någonting helt annat än vad jag tror att det är just nu. Så att vi pausar den så länge.
Vi pausar. Och under tiden så återgår vi till den här förträffliga lilla boken.
Ja.
Där Stella Melmark har ställt frågor till Sture Hegefors. Och det var ju så att jag skulle ha ringt till Sture Hegefors och istället så landar denna bok i min brevlåda. Där jag tycker att det intressanta är att de här resonemangen som han för här om Göteborgsvitsar visar att inte bara att det finns ett behov av förnyelse, utan också att vi är på väg att nå någon typ av vi är på väg att nå vägs ände, om jag ser uttrycker saken. Här beskriver
och det betyder något när det kommer från Sture Hegefors.
Från Sture Hegefors betyder det någonting. Nej, men han skriver om vitsandet, och jag citerar honom här, att vitsandet är fortfarande en Göteborgsangelägenhet, men övriga Sverige har börjat knappa in. Dagens Nyheters lätta sida Namn och Nytt publicerar vitsar stort sett dagligen, och sedan några år finns ett essä med ordvits med deltagare från hela landet. I början sopade min flitige tipsare Anders Nilsen från Ögret i banan med alla de övriga, men till exempel 2017 vann en kille från Örebro. Det vill säga, här anar vi att de här vitstävlingarna, som är ett på sätt och vis ganska mekaniskt sätt att leka med ords dubbeltydighet. Det är inte längre självklart att göteborgare vinner där.
Nej, de är inte bäst i klassen. Vi är inte bäst i klassen nödvändigtvis längre.
Och då kan vi antingen så kan vi naturligtvis gå i clinch med detta och starta friskolor med vitsprofil för att bli bäst i klassen.
Låter ju högst rimligt faktiskt.
Mm. Eller också så kan vi kanske, för att nu helt enkelt titta på själva scenariot, inse att de här vitsarna är kanske trots att inte den högsta kulturformen.
Men kanske inte. Det som enda som talar emot dem är ju att de oftast levereras under förevändning att det här är inte kul egentligen.
Det här är inte kul egentligen. Men det är ett stycke, även personer utan humor kan så att säga bryta ner vitsen, begripa den på ett slags rebusnivå.
Ja.
Det betyder att de förstår när vitsen har börjat och de förstår när vitsen är slut.
Ja.
Och då kan de också imitera humor genom att till exempel låtsas skratta.
Ja, och mycket av det som jag kan tycka är väldigt roligt med humor, jag tycker det är väldigt roligt när humor springer ur gemensamma erfarenheter. Och vi pratade om det i förra avsnittet om integration, att det är väldigt härligt att liksom få bli insläppt i värmen på något sätt genom att det skojas om en och att man delar någon slags referenspunkt tycker jag är härligt. Jag tycker också det är härligt med ett visst mörker i humor. Och det roligaste jag vet är nästan när någon berättar någonting som jag sen inte kan hålla mig från att berätta vidare, för att det är så kul och spexigt och hissnande. Och så är det sällan. Det är sällan jag har en vits, en ordvits, och tänker, den där måste jag berätta vidare. Den finns i stunden och sen är den borta.
Ordvitsen finns i stunden, ja, och den rymmer väl aldrig det mörker som du efterlyste.
Nej.
Det är svart humor och ordvitsar är inte någonting som riktigt förknippar med vartannat. Men jag tänker mig också att när man hör stockholmare som berättar ordvitsar, så det är ju som göteborgare känner man alltid att det är något konstigt som skaver, därför att de här vitsarna, de här stockholmska ordvitsarna, de imiterar liksom göteborgshumor på något sätt. Men alla göteborgare hör omedelbart på sekunden att det här inte är göteborgskt. Alltså när man säger att föräldrar som skiljer sig kallas för päronsplitt till exempel.
Den typen av vits finns inte i Göteborg.
Den typen av vits finns inte i Göteborg.
Nej.
Och det beror...
Och säga Kanarieholmarna.
Ja, nej, det är ju...
Det finns ju inte.
Det finns verkligen inte.
Nej.
Denna märkliga stockholmska benägenhet och bedriva detta. Så att nej, men därför, och man har ju också märkt det, du har säkert träffat de här lite nästan vitsmissbrukartyperna.
Ja, som inte alltid känns som att de mår helt toppen.
Nej, de mår inte alltid helt toppen.
Nej.
Men om man alltså då... Vitsens fördel, den är att den är kort, den har en tydlig början och ett tydligt slut. om jag säger kungen är skadade foten, han har tappat tron på sig själv, så kan du lära dig den utan till.
Ja.
Och även om du saknar humor, kan du med hjälp av någon typ av analys förstå att det finns en dubbeltydighet.
Det blir väldigt tråkigt. Ja. Det blir som väldigt många killar genomgår en sån fas i gymnasiet, och en och annan tjej också faktiskt, där musik ska vara så kvantifierbart och mätas med en stick. Mm. Där man, om man är intresserad av hårdrock, pratar om vad det finns för gitarr, exakt hur bra rent objektivt sett är den här gitarrspelaren jämfört med den här andra. Och om man pratar om hiphop, så är det som, men exakt hur många fyrstaviga rim klarar den här rapparen av jämfört med den här? Och om man pratar om jazz, då kan det vara liksom, exakt hur långt kan du gå från grundlåten och ändå höra att det är, hur svårt är det att göra detta, och att man därmed skulle kunna säga hur bra det är, eller att det skulle kunna just gå och haka ner till, liksom staka ner till enstaka grejer. Så det är ju att beröva sig själv ganska mycket härlighet, vilket gymnasiekillar och en och annan gymnasietjej inte tycker är så svårt.
Ja, och att och även när man är kanske inte riktigt längre går i gymnasiet utan är 22 eller 23 år gammal, så åtminstone minns jag i mitt liv från den tiden som en påfallande lång sträcka av gräl med mina vänner om vem som var bäst, John Lennon eller Paul McCartney. Ja. Och att man på fullt allvar liksom inte kunde gå och lägga sig förrän man hade nått en uppgörelse. Man kunde inte nöja sig med att någon föredrog Paul McCartney och någon annan föredrog John Lennon, utan det här var liksom en konflikt som måste lösas.
Och det är det som gör dagens avsnitt lite svårt, för att det går inte att säga exakt så är det, exakt därför är detta roligare, exakt av den här anledningen är inte vitsar kul. Mm. Utan vi vill kanske snarare inspirera till att öppna upp för ett lite bredare spektrum bara. Mm.
Just det, en annan typ av berättelse. Mm. Men du, vi har, jag tänkte jag ska ta en ledtråd till.
Gärna
när vi ändå är igång här.
Mm.
Vi har ju, du fick ju höra att en kommission som skulle presentera lösningar till hur Götaverkens finansiella problem skulle kunna lösas.
Mm.
Tillsattes då detta år den 24 februari. Och du framkastade då tanken att det skulle kunna finnas ett företag med namnet Götaverken som har funnits långt tidigare i Göteborgs historia.
Ja, det är någon luring det här. Ja.
Tanken är inte så dum. Sånt förekommer ju till exempel. Vi sitter ju här i Göteborgspostens studio, och det kom ju ut en tidning som heter Göteborgsposten redan 1813. Då kronprinsen, som det hette, ankom i högönsklig välmåga till Göteborg. Men inte var den tidningen någonting som har någonting med dagens Göteborgspost att göra. Så att, absolut, sånt där händer ju. Nu får du ledtråd nummer två här för detta år. Och det här känner jag nog ändå att, ja, vem vet? Kanske är det fortfarande ett problem, men jag säger det nu. Den 18 maj invigdes Skandinavium.
Skandinavium. Ja. Åh, vad man har en svag relation till Skandinavium jämfört med till Ullevi. Skandinavium. Ullevi vet man ju, och det var olika fotbollsmatcher, det spelades fotboll där, det kanske var 59 eller något, med Skandinavium. Vad är det ens? Vad tycker du om att jag riktar min frustration mot Skandinavien istället för att svara på frågan?
Jag tycker att det är ett utmärkt sätt att bara kanalisera in den här aggression mot en plåtbyggnad.
Att jag liksom insinuerar att jag tyckte det var lite fånigt av dig att ens ta upp Skandinavien istället för att bara svara.
Det var lite fysiskt. Det var ledtråd nummer två. Ja.
Okej, men jag kan ju inte vänta allt för länge med den här. Jag försöker se loggan framför mig. Nej, men vet du vad? Då tror jag faktiskt att Skandinavium byggdes, och jag har 5 år på mig på 70-talet. Förlåt, på 90-talet har jag 5 år på mig.
1900-talet, ja.
Ja, på 1900-talet. Ja, så då tänker jag att jag kommer hata mig själv om jag säger fel. För att å ena sidan så vill jag bara drämma till med så. 1976, miau, boom, bra. Å andra sidan
så vill jag ju också höra den sista frågan.
Och jag vill ju inte göra bort mig, för Götaverken kanske hade finansiella problem redan på 50-talet och då kanske Skandinavien byggdes. Nej, det här är inte rätt att riska. Jag väntar.
Inte rätt att riska. Jag väntar. Nej, det är bra. Du, jag tänkte då medan vi funderar på att ladda för ledtråd nummer tre här, att vi ska ändå försöka ta oss vidare här. Vi nämnde ju inledningsvis att detta sista ämne för säsongen, nämligen hur vi ska skapa en roligare Göteborgshumor, en Göteborgshumor som vi med värdighet kan kliva in i Göteborgs femte sekel med. Så är det ju så att till skillnad från de andra gåvor som vi mer eller mindre metafysiskt har försökt överräcka till Göteborg, så är vi själva i högsta grad parter i målet här, eftersom vi ju, eller som vi sa inledningsvis, vi sitter i ett glashus med varsin rejält tilltagen säck med tegelsten som vi nu har låtit singla iväg här under hela det här programmet. Vi är ju båda i underhållningsbranschen. Jag är musikant och berättar då ganska mycket vitsar, mer eller mindre frivilligt från både min och publikens sida. Och du har ju ännu mycket större erfarenhet naturligtvis av att stå på scenen. Men om vi nu skulle titta på detta med att stå på en scen och på något vis försöka ägna sig åt Göteborgshumor. Så vad har du för... hur känner du där? Alltså i stand-up, går det något vidare nu för tiden?
Ja, jo. Nej, men i stand-up så är det ju i regel flera akter under en kväll. I alla fall när man är på den nivån där jag är på. Där man inte är på liksom någon Johan Glans-nivå. Utan då brukar det ju vara en 4-5 stycken per kväll. Och det är väldigt sällan någon förutom jag är göteborgare. Så är det ju. Utan det brukar vara lite folk från här och var. Och så är det en göteborgare. Och det kan vara några olika. Men ibland är det jag. Och jag tycker ju då att man har en... jag inbillar mig att jag kan tillåta mig själv att vara väldigt mycket argare på scen än vad jag hade kunnat vara om jag inte var göteborgare. För att människor förutsätter humor på ett sätt som man inte gör av en stockholmare på samma sätt. Så att om man ska gå upp på en scen och så kan det räcka med att säga så här: hallå, hallå, ja, nu är jag ju inte på Göteborg längre, nej. Kan det bli ett skratt? Jättekonstigt. Det går inte att säga, nu är jag inte i Stockholm längre, skratt. Nej, för att folk tycker bara det är så himla roligt och härligt att man pratar göteborgska. Så i det finns det ju någonting. Men det kan ju också göra en lite lat. Att helt plötsligt står man bara där och fiser med armhålan och säger, tjenare gubbar, är det någon som är med mig? Och det känns lite billigt och det känns inte så bra. Men jag tycker det är väldigt intressant att utforska det här. Hur arg kan man vara på en scen utan att folk tycker att man blir oskärmig och obehaglig? Utan fortfarande se framför sig en glad, fryntlig göteborgare som står och underhåller. Så det är tvåeggat svärd, dubbeläggat svärd. Ja.
Och det här är ju något, jag tänker på komiker som ju ska ha med sig liksom hela kroppen i den här tajmingen. Alltså att du ska, jag tänker på den här, det är inte ingen Göteborgs personlighet, men den här komikern Ulf Larsson. Han där jag tyckte att han var mycket roligare när han var tjock än när han blev smal. Och det beror inte enbart på att någon sorts liksom traditionell bild av att tjocka tormodern personligheter på något vis skulle vara roligare. Nej. Utan att han lite grann förlorade den här finkalibreringen med sin plastik och sin timing.
Ja, men jag tror det, och det finns något avväpnande i att vara rultig. På samma sätt som det finns något avväpnande i att vara göteborgare, tror jag. Det är inte att folk förutsätter, alltså till priset av att man kanske inte helt blir tagen på allvar, särskilt inte med kombinationen rultig göteborgare, men det gör också att man kommer in lite, folk blir vänligt sinnade, och det är så himla viktigt inom humor. Inom stand-up är det så viktigt att direkt när man går upp på en scen lägga sig ner platt och visa att man inte utgör något slags hot eller tror någonting om sig själv. Jag har fått höra, jag vet inte om det stämmer, men om man bara tittar på hur Henrik Schyffert brukar gå klädd i vanliga fall, i ganska stiliga kläder, och så ser man vad han har på sig när han kör stand-up, så är det mycket, 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 mycket mycket mindre stiliga kläder. Och det är klart att man kommer inte upp i sin dyraste skjorta nödvändigtvis. I så fall får man göra en grej av det. Men de flesta använder sig nog mycket av det gamla knepet att jag är inte farlig, så jag kan få säga taskiga saker om alla andra.
Det du skisserar på är ju det som det här numera väldigt heta uttrycket persona. Att du har en, jag vet inte ens om jag använder det helt korrekt, men är det en persona?
Jag tror det.
Och oavsett vad vi kallar det så här, så är det ju någonting som så alla som arbetar med gestaltning i någon form, oavsett om du står på en scen eller om du skriver, och framförallt om du har ett närvarande jag i den här berättelsen då. Jag som är kursör har ju detta ofta. Så får man ju fundera över att när jag skriver ett kurseri så finns det ett kurseri-jag. Och det jaget är, det överlappar i rätt hög grad den som man är i den så kallade verkligheten, men bara i någon mån. Utan man får lite grann göra en karikatyr av sig själv. Och så är det naturligtvis när du kliver upp på en scen.
Ja, och jag skulle säga att det där är en glidande skala, för jag kan uppleva och inte tycka om det alltid, att jag hamnar i det även när jag inte står på en scen. Om man till exempel är på en fest med människor som förväntar sig att man ska vara rolig, eller att man kanske vill imponera på någon, denna mänskliga egenskap som är så sorglig och patetisk men som vi alla lider av, det vill säga att vi bara vill bli älskade. Och ibland när man träffar någon som man gärna vill imponera på, eller man vill att de ska tycka om en på något vis, då märker man hur man helt plötsligt har spunnit upp sig själv i någon fullständig scenversion av sin, eller sin persona helt enkelt.
Så är det ju. Och då en kuslig tanke dyker upp här, och det är ju att när man då man observerar inledningsvis med någon slags välbehag när man då tar sig fram i sin yrkesbana, att man lär sig att minska glappet mellan den här figuren man är när man skriver eller när man står på scenen och den man egentligen är. Och då tänker man, vad bra, följaktligen blir jag allt bättre på att vara mig själv när jag skriver eller när jag står på scenen. Men det kan ju också vara tvärtom. Att jag faktiskt deformeras. Att vi som står på en scen eller vi som skriver, vi deformeras av våra personan. Jag är inte riktigt vän med det här ordet, samtidigt som jag känner ett behov av det. Så att, och det här med göteborgshumor, att vara göteborgsk underhållare, vi har ju båda märkt det, du har ju nämnt det tidigare nu, att det är tacksamt att vara göteborgare, därför att vi behöver vinna åhörarnas, publikens sympati. Och det måste man vara en underdog för att göra. Och vi kan alltid hävda att vi är underdogs gentemot Stockholm. Är vi dessutom lite småfeta och lite allmänt tjommiga, så vinner vi publikens sympati i ännu högre grad.
Det är ännu bättre.
Men samtidigt betalar vi ett pris för det.
Ja.
Därför att vi plötsligt så kan vi inte längre vara sofistikerade.
Nej.
För då, och vi kan framförallt inte vara trovärdiga om vi skulle vilja uttrycka någonting.
Nej, men så, visst är det så. Jag kan ju tycka att det blir lite jobbigt om jag har varit på en stand-up-scen och kört. Och så ska jag gå till baren och köpa en öl av personalen som då har sett mig stå på scenen och skrika ut en det ena, en det andra. Och jag är ju ganska petig när det kommer till öl. Jag är inte, mycket av det jag utstrålar, särskilt i min slags persona, är storstark. Inga konstigheter, gärna 12 stycken, rätt upp så. Jag är ju en sån där som gärna frågar, vad har ni för nytt på fat? Har ni något nytt och kul man borde testa? Och helt plötsligt står man där i någon slags spontan provsmakning med pyttesmå ölglas med olika versioner av Imperial Stouts och Hazy IPAs och gud vet vad. Och känner att nu är jag väldigt långt från där jag var för 5 minuter sedan uppe på scenen. Svårt att vara sofistikerad med den göteborgska personen.
Har du också ibland råkat ut för att du förväntas vara väldigt, väldigt trevlig hela tiden?
Ja, så är det ju.
Och då menar jag inte att, på intet vis menar jag att man ska gå omkring och vara otrevlig.
Nej.
Men däremot så är det ju så att om man jobbar, om 20 minuter ska framträda på en scen och ljudet inte fungerar och mixerbordet har kollapsat och ljuset är dåligt, så behöver man vara koncentrerad på att det ska bli bra. Och jag
absolut. Jag brukar alltid fråga det när någon säger till mig så här att den och den kändisen är så otrevlig eller den och den var så otrevlig. Då frågar jag alltid så här, var det innan eller efter ett gig som du fick den här upplevelsen? För det är så, väldigt det, stor skillnad.
För det är ju så ofta som man träffar på någon som säger att... För att ta ett exempel, jag hörde någon som berättade att Sten-Åke Cederhök, han var riktigt otrevlig. Ja. Och så förstod jag då att de hade träffat honom då 2 timmar före en direktsändning med SVT. Och han och Sonja Hedenbratt skulle göra 1 timme.
Aha.
Alltså...
Det vore
oprofessionellt att stå och kallprata och berätta vitsar när ett helt produktionsteam väntar.
Så är det. Så den bördan känns ju bra att lätta lite.
Den känns bra att lätta. Men som sagt, vi har ju båda här från varsitt håll sett att det är tacksamt att vara göteborgsk och det är tacksamt att iklädda sig den rollen, men samtidigt så gör vi ganska stora förluster på andra flanker liksom.
Så är det.
Men du har den sista ledtråden.
Ja.
Vi har ju först fått höra att regeringen har tillsatt en kommission om Götaverkens problem och sedan invigdes Skandinavium också detta år. Och därmed dristar jag mig att gissa att du nu har uteslutit 1800-talet.
Ja, absolut.
För att inte ens de påhittiga göteborgarna skulle ha haft en rolig liten arena på Andra Långgatan som hette Skandinavium. 1770-talet.
Nej, så är det.
Nu kommer alltså sista ledtråden här. Och jag vill betona att det tidsfönster som du får operera inom är blott
5 år.
Där sa du det.
Mm.
Och jag var nära att försäga mig.
Mm.
Tänk om jag hade sagt 5 år.
Ja.
Då hade jag ju faktiskt
just det.
Utan tvekan medvetet.
Du
följer mig i talet, du har tur för mig.
Ja.
Men detta, nu kommer jag här med den sista ledtråden. Detta år, Ina Rönnström.
Ja.
Jag vill betona att det här är den sista ledtråden, det sista programmet i denna jubileumssäsong av Bröta på.
Ja.
Sista ledtråden, sista programmet, sista frågan. Detta år firade Göteborg sitt jubileum.
Firade Göteborg sitt jubileum. Okej, vad är Göteborg förutom stan? Det är väl Ostindiefaran, Göteborg. Okej, och när firade den sitt jubileum? Det var ju då, men det är ju alldeles för nyss, eller alltså nu spånar jag verkligen här, men det jag kommer ihåg var att man kunde köpa så här spikar och grejer, men det, då levde ju jag. Så det tror jag inte att det var. Och det är ju inte 350 års jubileum. Det skulle ju faktiskt kunna vara 350 års jubileet, alltså när mest uppmärksammat naturligtvis för att Lasse Dahlqvist skrev Välkommen till Göteborg till det året. Och då är det ju alltså 50 år sedan. Om inte de också jobbade med den här jobbiga förskjutningen som alla jubileum i Göteborg har en tendens att göra. Och nu Christian Wedel, nu ska du få höra mig räkna. Se hur det går i realtid. 2021, 50 år sedan, då drar vi bort 21 år. Då är vi på 2000. Då ska vi dra bort ytterligare 29 år. 2000 minus 20 är 1980. Och så har vi 9 år kvar att dra bort. Då är vi på 1971. Kan jag leva med att... eller vänta, det här stämmer ju inte. Jo, det stämmer. 1971. Kan jag leva med att Götaverken... Ja, jag var inne på 73 med Götaverkens finansiella problem. Skandinavium invigdes. Ja, men det är väl nyare än Ullevi, för jag har aldrig hört talas om något episkt som har hänt på Skandinavium någonsin. Alltså jag säger 1971.
Ja! Underbart! Och den här räkneoperationen, den kommer gå till historien, det måste jag säga.
Men,
ja, svaret är 1971.
Alltså, jag är lättad.
Ja,
underbart.
Jag är lättad. Kanske såg vi här ett exempel på Göteborgs humor. Vem vet?
Vem vet?
Fantastiskt. Du, Det enda vi har kvar då av den här säsongen, det är ju att vi faktiskt ska sätta ner foten när det gäller hur Göteborgsrummet ska förbättras.
Ja, precis. För jag menar, jag drömmer ju om ett palats, men palatset handlar ju bara om människor som redan jobbar och det är betraktare. Det känns lite tråkigt.
För vi har tecknat ett porträtt här av dels en göteborgsk humortradition som vi känner är sprungen i hög grad ur krogmiljöer. Mm. Sedan är det ju det här vitsandet. Mm. Där vitsandet är en trygg hamn egentligen. För att uttrycka det bryskt så är det en trygg hamn för människor utan humor.
Ja, absolut.
Därför att vitsen är, den är avgränsad, den är begriplig och även en civilingenjör som är fullständigt humorbefriad kan på något vis räkna sig fram till, analysera sig fram till poängen. Samtidigt som vi ser hur Göteborgshumor egentligen har trivialiserats av vitsandet, därför att tidigare så fanns det ett mycket bredare spektrum av Göteborgshumor som egentligen var Göteborgsberättelser. Alltså om man nu tar en stillsam sexistisk gammal bedavits där Beda går till doktorn och så sätter doktorn stetoskopet mot Bedas rygg och så säger hon hur så kallade läppar doktorn har. Så är det en vits som den är problematisk på flera plan år 2021, men det som vi tar med oss för ögonblicket är att det är faktiskt ingen ordvits.
Nej, det är det inte.
Och den här historien om Karl Osborn och brandseglet är inte heller det. Den är brutalare på ett ännu mer grundläggande sätt. Alltså då det är alltså helt enkelt berättelser.
Ja, det är det.
Bra och roliga berättelser som inte bygger på en ordlek och som är svårare då att liksom konservera och ha med sig. Ja. Men det är ändå liksom den vägen vi måste gå, och vi är själva skyldiga här. Vi har själva stått på scener på hela västkusten
och vevat ut
vitsar. Mm. Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt jag ska dra lite toskorn och en toskatårta, eller hur många gånger jag har sagt att det spökar med lägenhet, du får gå med i hyresgastföreningen eller något sådant.
Alltså det här, vet du vad det här är? Det här vitsandet, det är den lilla svarta.
Ja.
Det är den fantasilösa lösningen på när man bara vill göra rätt. Ja, och då kan man alltid ta på sig något svart. Man kan ha det till vad som helst. Det är så enkelt, det är så smidigt. Ja, men hur kul är det?
Alltså måste vi, och det känns ju lite läskigt egentligen att ta det här i båten. Men det som krävs här, vi känner att det ligger i luften, och den väg vi måste gå, det är ju en så kallad detox.
Ja, det är ett stålbad.
En vits-detox. Och vi har ett jubileum nu, år 2021.
Ja.
Men vi kommer ju sedan ha ett stort firande år 2023.
Ja, som traditionen påbjuder.
Att ett lite försenat firande. Ja, men det kommer ju, det verkliga räkfrossefirandet kommer ju då komma igång år 2023. Men följaktligen så måste vi ålägga oss
vitsembargo.
Ja, ett vitsembargo eller en vitsavgiftning här, en detox. Alltså att vi ska, och det här är ju då en maning också till de enorma skaror av lyssnare som vi har med oss, icke blott i Göteborg utan även på Lidingö och på andra centrala punkter i Sverige, att faktiskt bestämma sig för att man åtminstone fram till år 2023 så ska vi vara roliga utan att använda den här kryckan, den här livräddande vitsen. Vi ska inte retirera in i de här ordvitsen. Vi ska vara roliga ändå.
Ja. Jag tror inte vi har något val. Jag tror att människor som är roliga och alla de man känner som är roliga, de kommer hitta sätt att vara roliga. Mm. Och hur de sätten ser ut, det kan vi ju inte veta. Men vi kommer heller aldrig få veta så länge, som du säger, man har vitskryckan att luta sig på. Så bort med vitskryckan. Och så, nu kommer det vara så här i sommar att folk går runt och är förvirrade. Vi förutsätter naturligtvis att alla i hela Göteborg lyssnar på den här podden. Människor kommer gå runt med tom blick och börja prata och komma på sig själva. Det kommer vara precis som det var i början av pandemin. Hur var det nu? Hälsade vi med foten? Eller var det med armbågen? Eller vinkade vi på håll? Jag vet inte exakt. Det kommer vara trevande och ganska obekvämt. Men ur det så kommer, tror jag, någonting nytt födas som varken du eller jag är klärvoajanta nog att sitta här och säga här och nu.
Och det kommer väl bli då till Bröta på oss sjunde säsong eller något liknande.
Ja, ja.
2023.
Då ska vi skörda det. Frukterna.
Då skördar vi frukterna av denna vitsavgiftning som vi tror är den enda vägen framåt till en sundare, hållbarare och roligare göteborgsk humor. Och därmed avslutar vi
det
sista programmet i denna tredje säsong, jubileumssäsongen av Bröta på.
Det gör vi. Hej så länge och tack för att ni lyssnar.
Tusen tack. Ha det bra.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.